Det är en glädje för Stiftelsen Biblicum att få undervisa inte bara i Uppsala utan också fara runt i landet och i hela Skandinavien nu och då när vi har möjlighet till det. Och det är en glädje att det finns människor som vill komma och lyssna och lära. Jag vill särskilt hälsa de välkomna som har åkt väldigt lång väg för att komma hit och lyssna. Jag tror vi har någon som kommer ändå från Främre Orienten. Och vi har någon som har åkt ändå från Stockholm för att komma hit och lyssna. Ett särskilt välkommen till er båda. Nu vill jag att vi knäpper våra händer och beder. Gud vare tack och ära för helga änglars vakt. Ej Satan skall förfära med all sin list och makt. Som vete vill han sålla var dag min arma själ. Men Gud sitt ord ska hålla och mig bevara väl. Ack du min käre fader, så vaktar du ditt barn. Att mig ej något skadar, ej Satans syndagarn. Du står invid min sida och jag har skydd i dig. När djävulen vill strida och listigt fälla mig. Amen. Kanske har ni kommit att tänka på den lede fienden, djävulen, när ni har hört det märkliga ämnet för det här föredraget. Leviatan, den snabba ormen. Det är faktiskt ett bibelcitat. Och kanske att Ulrik kan tala om för mig var någonstans i det heliga skrift detta ställe återfinns. Ja, det trodde nog Ulrik och det trodde nog kanske någon annan. Och det är alldeles riktigt att Leviatan finns nämnd i Jobs bok. Men nu ska man citera ordagrant och lyssna ordentligt, Ulrik. Och då var ämnet Leviatan, den snabba ormen. Och det står inte i Jobs bok. Men det står i Jesaja. Alldeles riktigt. Och vi ska väl gå till det textställe där jag har hämtat ämnet. Leviatan, den snabba ormen. Så här står det i Jesajas 27 kapitel, den första versen. På den tiden skall Herren med sitt svärd, det hårda, det stora och starka, hemsöka Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och skall dräpa draken som ligger i havet. Vad menas nu med detta? Jag valde det här ämnet för att försöka visa det värde som ett studium av Bibelns värld och Bibelns omvärld kan ha när vi läser texterna. I synnerhet när man läser många av gamla förbundets skrifter så förblir texten svårförstådd om man inte vet den historiska bakgrunden. Om man inte vet hur situationen var i Jerusalem och Israel på den tid när profeten profeterar. Luther har sagt att näst efter själva språkkunskapen, kännedomen om orden och ordens betydelse, så är det historiska sammanhanget det viktigaste. Att läsa texten i sitt sammanhang, att försöka tränga in i Bibelns värld och lära känna vad det är som profeten åsyftar. Vad han tar sin utgångspunkt i. Och vad det är han vill ha sagt i en bestämd historisk situation. Först då några ord om själva begreppet Leviatan. Det var så att hedningarna tänkte sig att det fanns en rad olika makter. De trodde på många olika starka makter som de räknar som gudar. De trodde på mytologiska varelser också. De kunde bruka namnet Rahab om ett ont mytologiskt väsen. Platon kunde bruka också termen leviatan, eller som det ofta står i kananeiska inskrifter, låtan. Och när man betraktar hedningarnas vidskepelse och okunnighet, så kan man tycka att det är underligt att en Herrens profet, som ingalunda är vidskeplig, kan använda de här begreppen som hedningarna använder, och använder på ett okunnigt och felaktigt sätt. Bibelkritiken är ju klar med sin slutsats. Man säger att också profeterna bedömde tillvaron på samma sätt som hedningarna. De trodde på avgudaväsen, de trodde på onda andar på ett sånt här mytologiskt och hedniskt vis. Men det är att missförstå Guds ord. Det är att missförstå profeten. Profeten, han vill istället lära människorna vad det är som är det verkligt onda. Vad det är som är de verkliga fienderna till Gud, till hans rike, till hans Sion, till hans kyrka. Och då tar han de här begreppen från hedningarna och tillämpar det på sådant som han vill människor ska förstå är det verkligt onda. De verkliga fienderna. När han nu använder begreppet leviatan och talar här i texten om leviatan, den snabba ormen, och leviatan, den ringlande ormen, och draken som ligger i havet, då åsyftar han bestämda ting i sin samtid som hotar Herrens Sion, som vill förgöra Herrens folk, som vill ta räddning och frälsning bort ifrån Herrens barn. Och vad var det för någonting då i Jesajas tid? Jo, leviatan, den snabba ormen, det avser Assur, den assyriska världsmakten som vill krossa Sion, som vill upphäva sig själv till Gud, som högmodigt gör gällande att den kan allting, och den smädar Herren Sebaot på Sions berg. Att Assur får benämningen leviatan, den snabba ormen, det beror på att den snabba ormen syftar på floden Tigris. Och Tigris flyter lite snabbare än floden Eufrat. Och Assur, eller Assyrien, det är Tigris rike. Han tillämpar alltså uttrycket leviatan, den snabba ormen, på Assur, Tigris rike, den assyriska världsmakten. Och leviatan, den ringlande ormen, det avser Babel, som är Eufrats rike. Den ringlande ormen är Eufrat. Och Babel, eller Babylonien, är det rike som är Eufrats rike. Och när han nu använder samma beteckning på både Assur och Babel, så vittnar det om att han kopplar samman såväl Tigris och Eufrats rike som ett. Han kopplar samman Assyrien, Babylonien. Assur, Babel var nämligen den stora världsmakten på Jesajas tid. Och namnen kommer sen att växla. Längre fram framträder världsmakten bara som Babel. Senare bara som Persien, senare bara som Grekland och ännu längre fram bara som Rom. Men det är i grunden samma fientlighet, samma sorts världsmakt som anvisar en annan väg till himmelen, som vill krossa Guds barn, som vill krossa Guds rike, som vill störta Sions konung. Draken som ligger i havet, det är Egypten. Draken kan ibland beteckna Röda havet, ibland hela Egypten. Och det är alltså då en verklig världsmakt som vill förhindra Guds folks frälsning, befrielse från träldomen. Röda havet försökte hindra Israels barn att komma ut ur träldomslandet i Egypten. Egypten förföljde Guds folk, ville ta dem till fånga, ville inte släppa dem. Och profeten tillämpar alltså beteckningen Rahab och draken på Egypten. När han nu kopplar samman dessa tre begrepp här, Leviatan, den snabba ormen, Leviatan, den ringlande ormen, och draken som ligger i havet, då syftar han allt vad världsriken och världsmakter heter. Han anknyter till den konkreta situationen på sin egen tid, men han åsyftar inte bara den tiden, utan allt vad fiendskap heter mot Guds Jerusalem, Guds sanna Jerusalem, Guds sanna Sion. Och för att nu gå vidare och försöka förklara vad det är frågan om i Jesaja 27, så ska vi se på det större sammanhanget. Och det är kapitel 24 till och med 27. Jesaja-boken är en väl disponerad enhet, och det blir något lättare att läsa de enskilda verserna och kapitlen om man vet lite grann om bokens uppbyggnad. I kapitel 24 till och med 27 talar profeten om Guds slutdom och Guds slutliga frälsning. Guds folks slutliga eviga frälsning och härlighet, och därmed fiendernas slutliga undergång. Han talar om detta för att trösta sitt betryckta folk. Och när jag säger sitt betryckta folk, så åsyftas därmed den lilla kvarleva i Sion och Juda som inte hade böjt knä för Baal. De allra flesta var förhärdade. De allra flesta frågade inte längre efter den sanna frälsningen. De allra flesta förlitade sig på sig själva och på världsliga makter. Men det fanns mitt i det otroende folket en liten kvarleva som helvetets portar inte skulle bli övermäktiga. Och denna kvarleva skulle styrkas och tröstas mitt i betrycket. Och betrycket bestod bland annat i detta att nu höll hela riket på att gå under. Assurbabel, Leviatan, hade intagit hela landet. Hade av Gud fått makt och rätt att drabba Palestina på grund av Guds vrede över otron och synden i folket. Nu såg det ut som allt samman skulle raseras. Allt skulle gå under. Det finns tydligen inget hopp, ingen räddning. Allt är mörker. I denna situation talar profeten om att till slut kommer den dagen då Leviatan och draken ska krossas. Detsamma möter vi i Uppenbarelseboken. Till slut ska alla fienderna kastas i den brinnande sjön tillsammans med deras ledare och furste, den gamle ormen eller djävulen. Så hör domsorden över Guds fiender samman med frälsningens ord. Dom och frälsning hör samman. Det blir ett och detsamma. Samtidigt som domen äger rum, äger frälsningen rum. Det ska vi kanske tänka på när vi tänker på vår frälsares återlösningsverk. Det är dom och frälsning på en och samma gång. Det stora med återlösningen är att frälsaren själv blir dömd i vårt ställe. Han frälser oss, han befriar oss från Leviatan och Satans välde genom att ta domen på sig. Och så blir vi frikända. En frikännande dom blir vunnen för oss, ja för alla människor. Inte bara för den utkorade resten. Inte bara för de trofasta i Sion på Jesajas tid. Inte bara för den utkorade kvarlevan än idag. Utan för alla människor. Också de som slutligen kastas i den eviga pinan. Därför att de aktade inte på den frälsning och den nåd som också hade vunnits åt dem. Det är en dom och samtidigt en frälsning. Bibelkritikerna har inte förstått den saken när det i Jesaja många gånger står i samma andetag, kan man säga. Det blir ett nådens år ifrån Herren och så kommer det en hämndens dag från vår Gud. Då tror man att det är helt olika saker, och man tror att Jesus utövade bibelkritik när han bara citerar första ledet av satsen. Hänvisar till orden ett nådens år från Herren. Och så fortsätter han inte citatet genom att säga en hämndens dag från vår Gud. Men det behövde han inte. Nådens år och hämndens dag, frälsningens dag och domens dag, det är ett och detsamma. Ty frälsningen innebär samtidigt dom över Satan. Och en dom över alla dem som fortsätter som Herrens fiender, som vill sätta sig i Guds ställe i grunden. Och låt oss nu mot denna bakgrund flyktigt se på de här kapitlen som handlar om Guds slutliga dom och Guds slutliga frälsning. Om ni har biblar så kan jag försöka visa hur dessa kapitel är uppbyggda och vad de i stora drag nu innehåller. Låt mig först säga att bibelkritikerna har ansett att profeten Jesaja kan inte ha sagt det som står i dessa kapitel. Kapitel 24 till och med 27. Man anser att det är oäkta och mycket sena tillägg till Jesaja-boken. Och detta bland annat därför att profeten säger att döden ska göra som intet. Detta bland annat därför att han säger att all fiendskap ska en dag slås ned. Detta därför att han bland annat säger att de som redan har dött och nu ligger i sina gravar, deras kroppar ska uppväckas och stå upp. Sådana tankar kunde inte en stackars profet på 700-talet uttala, menar man. Utgångspunkten är ju klar. Man tänker, vad kan en vanlig människa komma fram till så många år före Kristi tid? Man vill inte erkänna och vill inte förstå att här har vi inte Jesajas funderingar. Här har vi vad som har uppenbarats från Gud, oss till tröst, förmaning och varning. I Jesaja 24 till och med 27 har vi då den första enheten i kapitel 24. Här talas det om domen, den ska komma. När nu folket klagar och när den troende kvarlevan kanske känner sig osäker och förvirrad, så talar profeten om att det ska bli en ännu större dom än den ni ser nu genom Assurbabel. Hela jorden ska gå under. Det blir inget fridsrike här på jorden. Det blir ingen världsfred. Jorden vacklar, jorden ska gå under. Herren ska ödelägga hela den gamla skapelsen. Hela skapelsen, ja inte bara jorden. Han säger i slutet av kapitlet, den 21 versen, att också andevärlden, också höjden här uppe, höjdens här i höjden, också den ska hemsökas och dömas. Det är andemakterna i himla rymderna som Paulus formulerar samma sak. Allt sammans blir ställt under domen. Men den lilla kvarlevan, den lilla efterskörden, den blir bevarad. Den ska få jubla över Herrens höghet, över hans namn. I översättningarna kommer detta inte fram så tydligt som i grundtexten. Men i grundtexten finns det tydligt i verserna 13 och i 14 och 15 och början på vers 16 är det denna troende kvarleva som jublar över Herrens frälsning. Dessa häver då upp sin röst och jublar, står det. Fröjderop över Herrens höghet ljuder borta i väster. Ära därför Herren i österns bygder, ära i havsländerna Herrens, Israels Guds namn. Från jordens ända hör vi lovsånger. Så betonar profeten att domen kommer över hela jorden, men det finns en kvarleva som inte går under, som får jubla överallt på hela jorden, ända från världens ända. Höja lovsång till Herrens namn. Och så slutar kapitlet med att hänvisa till hur denna skapelse går under, hur Herrens nu dolda rike framträder då som ett härlighetsrike. Då månen blygs, då solen skäms, då Herren Sebaot träder fram som Sions konung i Jerusalem, då hans äldste får skåda härligheten. Det fick man inte göra på Jesajas tid, det får vi inte göra än. Vi äger denna härlighet i tron och i hoppet, men vi tröstas med att det kommer en dag då den gamla skapelsen faller sönder och får blygas, och då vi får skåda Herrens makt och härlighet. Den som man har hela tiden, men den som vi inte kan se på ett fysiskt sätt. Det ser ju ut som det är Leviatan som styr. Det ser ju ut som det är fiendemakterna som styr. Men så är det inte. Hela tiden också nu är det Herren som styr hela världshistorien. Och det är bara Herren som plockar in sin kvarleva när och var det behagar honom. Så det 25 kapitlet, då kommer det mycket passande efter denna grandiosa skildring av domen. En lovsång, en lovprisning. Och då innehåller de bibliska lovprisningarna till domens och frälsningens Gud inte det här med något märkvärdigt självberöm. Där man till exempel säger, titta här, tack vare att vi var troende och tack vare att vi höll fast och tack vare att vi härdade ut, så har vi vunnit segern, men dessa, de går under. Aldrig på det viset. Aldrig någon självhävdelse, utan alltid bara en lovsång över vad Herren gör, över hans stora namn och hans underbara frälsning. Här ser vi tydligt i verserna 25, i kapitel 25, verserna 1 till och med 5, hur detta är fallet. Och här vill jag hänvisa till ett bestämt ord som är särskilt intressant. När vi läser i första versen, Herre, du är min Gud. Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, ty du gör underbara ting. Du utför rådslut från fordomtid, fast och bestående. Alltså det Herren har uppenbarat, det han har talat om, det är hans rådslut. Det sätter han i verket. Han har inte bara sagt vad som ska ske och sen stannar det vid ord. Utan orden är fasta och sanna. Det blir precis så som han har sagt. Alltid i enlighet med hans rådslut. Och då det här står att du gör underbara ting, då står det bara ett enda litet ord för underbara ting i hebreiskan, och det är ordet pele. Om ni läser tidskriften Biblicum noggrant, så har ni mött det där ordet en gång förut i samband med översättningen av Jesaja 1-12. När vi kommer fram till Jesaja 9 om Messias som föddes av en jungfru, ett barn blir oss fött, en son blir oss given, så står det att hans namn ska vara pele. Det betyder under. Många översätter pel ihop med nästa ord och så säger man underbar i råd. Eller somliga översätter bara hans namn ska vara underbar. Men använder man det uttrycket, så tror jag vår tids människor tänker mera på ordet underbar som vi använder ordet idag. Alma, hon är underbar. Fantastiskt fin människa. Men om man istället för ordet underbar bara säger under, så förstår man lite mer vad det är frågan om. När det gäller Herren Kristus, så är han inte bara underbar, en verkligt fin människa. Han är till sin person ett mirakel, ett under, unik. Finns ingen man kan jämföra honom med. Han är ju gudamänniskan. Hans väsen är för oss ofattbart stort. Att han är Gud och människa i samma person, Immanuel. Och samma ord som alltså i Jesaja 9 används om Messias, hans person, används om hans verk, vad han har gjort, hans frälsning. Också det är pele, under. Och vad lär vi oss av det? Inte bara att hans gärningar och verk är underbara, det är de ju, utan att det han gör är helt unik. Ingen människa kan hjälpa till. Ingen människa kan med sina gärningar göra det till någon del. Det är gudomliga gärningar som övergår de vanliga naturlagarna, som vi kallar det, vårt förstånd. Det är under. Och vad kan vi tänka på då? Ja, frälsningens gåva, och hur frälsningens gåva tänder tro. Hur du som är andligt död får liv. Hur blinda och högmodiga människor i Sion, inte alla förblir i detta högmod och denna blindhet, utan somliga blir Guds barn. Somliga blir födda på nytt. Somliga blir bevarade. Somliga blir inbärgade för evigt. Det är pele. Det är under. Det är ett mirakel. Det har inte sin grund i min avgörelse och mina ansträngningar, utan bara i Herren. Och det är det som besjungs. Det är det som är lovprisningen. Och det ser vi tydligt också här. Verserna 1-5, kapitel 25. Och så i verserna 6-8 så talas det om salighetens åtnjutande. Jesaja är en mästare på bilder, och han har ett sprakande språkbruk. Översättaren kan tycka allt för sprakande, allt för livligt, därför att han har så många nya ord och en del ovanliga ord att det är svårt ibland att översätta. Men det är för att han så intensivt genom den helige ande kan måla och framställa för oss sanningen och frälsningen. Här i verserna 6-8 är det nästan så att man ramlar av stolen när det stora gästabudet på Sionsberg skildras. Då måste man, för att förstå detta, tänka på den konkreta historiska situationen när profeten säger det här. Tänker man inte på det, säger de här orden inte så mycket. Men tänker man efter hur det var? Hur var det med Sionsberg när profeten talar detta? Ja, det var ett omringat berg. Assurbabel har härjat i hela Palestina. Assurbabel har lagt i ruin nästan alla städer. De flesta släktingar och kusiner och vänner, de är borta i fångenskap. Det är döda människor, det är sorgligt överallt. Och Sion då, en betryckt stad, hotad från alla sidor, belägrad av den assyriska världsmakten. Det såg inte särskilt fint ut. Det såg inte saligt och lyckligt ut att få bo på Sionsberg, att vara invånare i Sion. I den situationen talar profeten om ett Sion där berget är det finaste och främsta, som man säger tidigare i sin bok, och där man nu åtnjuter ett underbart gästabud. Herren själv är värd. Han bjuder på en fantastisk måltid. Man kan nog tänka sig att när profeten säger det här, så var man ju genom belägringen i ett sånt tillstånd att man hade inte mycket mat, och man fick vara väldigt försiktig med den mat man hade så det inte tog slut. Vi vet till exempel hur det var i Samaria åren 725-723 under den treåriga belägringen där uppe. Det blev så illa till slut att man åt sina egna barn för att kunna överleva. I den här situationen så talar profeten om ett gästabud med feta, märgfulla rätter och starkt vin välklarat. Det allra bästa. Man kan säga att det är såna rätter och såna drycker som hör samman med bröllopsmåltiden. Med den saliga, härliga, glada måltiden. Då vi får fröjdas och vara glada. Hur kan det passa in i den här situationen? Jo, Jesaja, han använder ständigt såna här kontraster för att lyfta blicken från den innevarande bedrövelsen till det eviga och sanna, den frälsning som vi får fröjda oss åt mitt under belägring, mitt under död och sorg. Då talar han om denna gemenskap, denna höga fina måltid, ingen slarvig måltid, ingen måltid som ni har nu där ni får användare av dålig mat och dålig dryck, utan det bästa. Och så säger han i detta sammanhang att också döden är borta. Tårarna. Nu var det ju död lite överallt i landet. Men Han skall för alltid göra döden om intet. Och Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten. Han ska ta bort sitt folks vanära överallt på jorden. Ty Herren har talat. Vilken kontrast till Sions förnedring på profetens egen tid. Och detta får man nu trösta sig av och betänka i hoppet. Får ett visst hopp inför den stora nöd som man befann sig i. Nu vet vi av Jesaja 22 att de flesta brydde sig inte om det här. De flesta sa så här: kan vi klara oss? Kan vi få in mera vatten? Kan vi förstärka muren? Hur mycket vapen har vi i skogshuset? Och så står det i 22:13: låt oss äta och dricka, till imorgon ska vi dö. Det räcker inte till någon mer måltid, men det är i alla fall förlorat allting. Det går inte, låt oss äta och dricka, till imorgon ska vi dö. Det är hedningen. Det vill säga, det är den avfällige i det gammaltestamentliga gudsfolket som talar som en hedning utan hopp och utan Gud i världen. Så följer 25:9-12 ytterligare undervisning om Sions salighet och Moabs undergång. Och man frågar sig, varför just Moab? Jo, Moab var ju landet som var väldigt nära Sion. Grannfolket, mycket besläktat, mycket nära, men likväl icke Guds folk. Moab, liksom Edom, står som uttryck för alla de i alla tider som är nära oss, som är nära Guds folk, som vandrar med nu och då i högtidsskaran, men som i grunden är fiender, som är främmande för tron, som ser ut att så gott som vara Guds folk, men i själva verket är de värsta fiender till Gud och hans rike. Moab ska gå under, Sion blir saligt. Arfienden Moab förtröstade på sin egen höghet, står det här, och på sin egen frälsning. Moab försöker frälsa sig själv. Det kanske inte skadar att jag läser på vilket utmanande sätt profeten kan bruka språket. Han säger så här: Herrens hand skall vila över detta berg, det är alltså över Sion, över Guds barn, över den sanna kyrkan. Men Moab ska bli nedtrampad i sitt eget land, liksom strå trampas ned i gödselpölen. Vilket grovt men konkret språk. Och vidare: hur nu Moab än där breder ut sina händer lik simmaren som försöker hålla sig uppe utan att sjunka och kvävas och dö. Ligger alltså simmar där i det orena, smutsiga, skitiga vattnet. Så är det med Moab. Så skall dock hans högmod bli nedbrutet trots hans händers alla konster. Det hjälper inte. Hur den anstränger dig, hur den arbetar, du ska icke kunna rädda dig undan undergången. Till den enda räddningen är ju Herren. Och Herren frågar inte den efter som förtröstar på sig själv och sin egen höghet och förmåga. Ja, dina murars höga fäste störtar han omkull och ödmjukar. Han slår ned till jorden, ned till stoftet. Där ställs alltså Sion och Moab mot vartannat. Och så vidare i texten fram till det 26 kapitlet. Nu får vi ett nytt långt avsnitt i kapitel 26, 1-19. Och här talas nu om det sanna Sion. Det vill säga den sanna kyrkan, Guds sanna barn. Det är en lovsång över Herrens nåd och frälsning. Det nya eller sanna Jerusalem, det bereder sina invånare frälsning. Och lägg märke till, det består av endast rättfärdiga. Det är inte som den yttre menigheten och församlingen. Där finns det både rättfärdiga och orättfärdiga. Utan här är det frågan om Guds sanna kyrka, Guds sanna Sion. Där är alla Guds sanna barn, alla är de rättfärdiga, verserna 1 och 2. Och grundvalen, det är Herren. Han är den eviga klippan, han skänker dem frid. Och så står det om de högmodiga fienderna, att de slås ned. Och när Herrens dag är inne, då så kan inte längre de främmande herrarna, de assyrisk-babyloniska fienderna, Leviatans trupper, då kan de inte längre förtrycka och skada. Vi läser att de är döda. De kan inte mer få liv. Vers 14, det döda får inte liv igen. Skuggorna står ej åter upp. Därför hemsökte och förgjorde du dem och utrotade all deras åminnelse. Här ser vi hur en skenbar motsägelse försvinner om man tränger in i Bibelns värld och känner bakgrunden. I 14 versen står det att de döda får inte liv igen. Och i den 19 versen står det, dina döda må få liv igen. Mina dödas kroppar må återstå upp. Det verkar ju vara precis tvärt emot vartannat. Men förklaringen är alltså att i vers 14 handlar det om de höga herrarna som nu angriper Herrens folk och vill fördärva dem. De går under. De ska inte få liv och kraft igen att ytterligare fortsätta att skada Herrens folk. Det är frågan om deras slutdom. De hamnar i den död som de aldrig får liv ur igen. Den eviga döden, den eviga pinan. Men i vers 19 så riktas trösteord till Herrens barn, och här talas om deras kroppsliga uppståndelse. Vi kunde inte bereda frälsning åt landet, heter det i vers 18. Det gick inte. Guds frälsta barn vet att det är bara tack vare Herren som man har frälsning och liv. Och så avslutas då lovsången i vers 19 med en proklamation av kroppens uppståndelse, det dödas uppståndelse. Vakna upp och jubla, ni som ligger i graven, till din dagg är en ljusets dagg, och jorden ska ge tillbaka det avsomnade. För den sista underbara dagen, då ska din kropp stå upp och bli lik Herrens härlighetskropp. Och så kommer vi då till det avsnitt där vi har dessa ord om den Leviatan, den snabba ormen. Det är 26:20 till och med 27:1. Nåväl då mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig. Göm dig ett litet ögonblick till dess att vreden har gått förbi. Ty se, Herren träder ut ur sin boning för att hemsöka jordens inbyggare för deras missgärning. Och jorden ska låta komma i dagen allt blod som där har blivit utgjutet och ska inte längre dölja dem som där har blivit dräpta. På den tiden ska Herren med sitt svärd, det hårda, det stora och starka, hemsöka Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och ska dräpa draken som ligger i havet. Det går inte att dölja illgärningarna. Allt ska fram. All illgärning, allt blod som har utgjutits, det kommer fram. Och det tas fram som vittnesbörd emot Herrens fiender. De får sin slutliga dom. Och du, Herrens eget folk, tänk på detta tuktan och vrede som du möter nu. Det är bara en liten tid. Gå in en liten stund i kammaren så är vreden förbi. Eller som Jesus säger, ännu en liten tid. Och så är det för den troende, även om belägringen varar i 3 år, även om det är ondska och förföljelse i många år, så är det sett ur frälsningens synpunkt och evigheten bara en liten tid. Vi behöver inte ens i dessa svårigheter frukta och vara förfärade. Leviatan, den snabba ormen, Leviatan, den ringlande ormen, draken som ligger i havet, allesammans får till slut sin dom. Och Herrens kvarleva, som förtröstar bara på Herrens nåd, får motta den frälsning som de nu äger i tron och i hoppet. Och så är tiden ute för detta föredrag. Jag hinner inte fortsätta i kapitel 27 för att närmare visa hur frälsningens nåd och härlighet utformas här av profeten. Det här får räcka som en illustration av hur en genomgång av texten inte förlorar på att man går ifrån 1983 i välfärdens Sverige in i ett Jerusalem på 700-talet före Kristus och lever sig in i hur var det då? Hur såg det ut i Jerusalem? Vad är bakgrunden till profetens ord och uttryck? Vi ska inte göra som bibelkritikerna säger, lämna texten för att göra det begripligt och gå från texten in i vår tid. utan vi ska göra tvärtom. Vi ska gå från vår tid in i textens tid, in i textens fulla innebörd och sammanhang. Och det blir oss verkligen till glädje och tröst. Det blir oss också till förmaning och varning. Trotset och fiendskapen mot Gud, det håller inte. Det slutar på ett förskräckligt sätt. Men frälsningen som är oss given, fast den inte syns, fast den inte är på det yttre härliga viset nu, så är den verklig och sann, och den träder fram i sin fullhet på den yttersta dagen, då när trumpeten ljuder. Amen. Låt oss bedja. Om världen full av djävlar var och ville oss förskjuta, vi ändå ingen fruktan har, vi vet hur det ska sluta. Om världens första här oss hetsk och bitter är, han gör oss ej förtret, hans dom vi redan vet, ett ord kan honom fälla. Amen.